Han dog först och det var rätt väntat. Sen dog hon och ingen. Jag vet fortfarande inte vad hon dog av och min farsa vet inte det heller trots att... Ja, jag tror jag vet vad du menar.
Har du hört någonting om att... jag har hört att... styvpappor som inte är ens riktiga biologiska pappa. Jag har hört att det finns mycket mer så här... ja, men tendenser till våld därför att...
Jag hade med en kille i en klass och så jag var så jävla förbannad på honom. Men sen så när jag träffade honom nästan så var han helt som att inget hade hänt. Så då tänkte jag, jag begraver väl stridsyxan.
Elev eller?
Ja, han är ganska så dryg. Alltså, typ kallar mig Simone och kastar saker på mig och massa grejer. Och typ käftar och...
Kasta fysiska saker alltså?
Ja, så små papper. Alltså det gör ju inte ont och så. Men...
Asså, vilken jävla typ. Vad tror du grundsyftet är med familj?
Familj är ju något som man inte väljer. Utan man liksom får ju den tilldelad sig. Och det är ju faktiskt otroligt viktigt vad man får för föräldrar. Tänk om man får föräldrar som kanske inte ens vill ha en. Eller typ är så här psykopatisk eller så. Så att jag tror ju ingen familj är perfekt. Men alltså det kan ju vara jäkla stor viktigt vad man får för föräldrar liksom.
Det kan vara stor skillnad. Du menar att ingenting är självvalt?
Nej, det är ju inte det. Och... man har ju faktiskt inte valt att leva. Man ska vara lite cynisk. Så att...
Det finns en familj som heter Monnier. Eller heter Monnier i Frankrike. Och där var det... låste de in sin dotter i... Var det 25 år eller något sånt där tror jag.
Ja, det låter ju som att hon fick en bra start på livet då. Inte.
Jag tror att hon var i sådär... jag tror hon var i... vägde 24 kilo eller någonting när de... ja, men när de tog ut henne eller något sånt där.
Och fan, 24 kilo. Ja, nej, alltså, det är ju rätt hemskt och det är rätt skönt att man slapp det. Men tänk om du har föräldrar som är helt sjuka, typ misshandlar dig. Och du har ju ingenstans att ta vägen och du liksom växer ju upp i det. Så du vet ju inte heller att det här är onormalt. Så jäkla vilken situation man är i.
Det kan man säga.
Det var ju något sjukt fall, det var några från Tyskland, de typ... jävlar vad de körde med sin unga. Han typ slog honom och missade honom. Och så till och med dödade honom. Så han fick så mycket stryk. Han har ju ingenstans att ta vägen.
Ja, man har nog haft ganska tur ändå med vilka föräldrar man har.
Det kunde varit mycket värre.
Det kunde varit mycket värre.
Jag tycker inte man har en skyldighet att man måste nödvändigtvis umgås med sin familj när man har vuxit upp. Utan det väljer man ju själv. Alltså, man kan ju, det kan ju vara jättetrevligt att göra det.
Jag tänker på den där eleven du har som säger ja, men jag har inte valt att plugga. Det är bara enligt lag jag måste gå i skolan.
Ja, det är ju det som är det sköna med gymnasiet. Där har de ju valt att det är frivilligt, så de behöver ju inte gå dit om de inte vill.
Familj åkte till Thailand, får betala vite. Trots varningen blev en semestrande elev försenad till skolstart. Nu får föräldrarna böter för att skolplikten inte följdes. I december upptäckte skolan i Vallentuna kommun att en elev inte var med vid undervisningen. Det visade sig sedan att eleven var på resa i Thailand med sina föräldrar. Barn- och ungdomsnämnden informerade då föräldrarna om skolplikten och att barnet var tvunget att komma tillbaka till skolstart. Annars riskerade de att få betala vite. Så blev det också. Trots hotet om vite blev eleven försenad till skolstarten i januari. Totalt var de på Thailandsresan i 5 veckor, varav en veckas skoltid. Barn- och ungdomsnämnden ansöker hos förvaltningsrätten i Stockholm om att döma ut ett vite för varje dag eleven inte var i skolan. 9000 kronor för en vecka. Mitt i Stockholm har tidigare rapporterat om så kallade thai-moots då föräldrar åker utomlands med sina barn trots skolplikten, bland annat i Sollentuna och Solna. Den 17 januari 2025 bekräftade vårdnadshavarna att de mottagit beslutet. Inget överklagande av beslutet har inkommit från vårdnadshavarna, skriver Vallentuna kommun till förvaltningsrätten.
Det är väl en fördel med att vara lärare på gymnasiet.
Framför elden på nyår eller någonting, att ni brukar sitta framför elden och ja, men snacka och sånt där. Är det på nyår eller nej, eller är det på jul? Nej, midsommar kanske det var.
Jag tror det är Valborg. Man har haft mycket kul i sitt liv och det hade man ju inte haft om inte ens föräldrar hade skaffat den. Men samtidigt får man ju alltid komma ihåg att ens föräldrar valde att skaffa unga liksom.
Att folk skaffar familj kanske för sin egna skull.
Ja, liksom i och för sig. Men då menar man ju, där kan man ju hårdra lite, för att när du umgås med en kompis så gör du det för din egen skull. Men du kan ju ändå bry dig om din kompis och tycka om din kompis och ställa upp för din kompis. Men så det där är väl ett intressant argument att ja, de skaffade ju en för sin egen skull, men man umgås ju med kompisar för sin egen skull. Så man kan ju inte bara döma ut dem för det. Men jag tycker inte att barnen har någon så här fullständig skuld till sina föräldrar på något sätt.
De valde liksom inte att födas.
Nej.
Livet kan ju ta slut fort. Tänker på, när jag tänker familj, tänker jag på ibland Josef Fritzl.
Vad ser jag med det där som... Var han som åt dem?
Nej, han låste väl in folk i alla fall. Jag tror han gjorde sin dotter på smällen eller något sånt där. Och så höll han dem där nere i källaren i flera år. Men jag tycker det är konstigt att frun inte har märkt någonting.
Ja, det tycker man ju att hon borde ha gjort. Men kanske det var så att hon kunde inte tänka sig det. Så det var som osynligt. För hon kunde aldrig liksom föreställa att han gjorde det. Så då var det som att det var osynligt liksom. Så att om hon gick förbi något rum och hon hörde något konstigt ljud.
De inte kunde hantera det riktigt. Nej, det är ju svårt att veta hur det har upplevts liksom sådär.
Nu kan snart en av världens mest ökända sexförbrytare, Josef Fritzl, släppas fri i förtid. Anledningen? Han bedöms vara ofarlig. I 24 år höll Josef Fritzl sin dotter inlåst som sexslav i sin källare i Österrike. Han våldtog henne över 3000 gånger och dottern fick 7 barn med sin pappa. 2009 dömdes Fritzl till livstidsfängelse, men nu snart kan han släppas fri. En av Österrikes ledande rättspsykiatriker har nämligen bedömt den 88-årige våldtäktsmannen som ofarlig för allmänheten. Han är förvirrad och tror att han är en popstjärna, berättar rättspsykiatriken.
Jag vet inte riktigt om det har med familj att göra, men jag tänker också mycket på så här subgrupper.
Okej. Okay. Att de blir ens familj eller?
En subgrupp är väl är det inte folk som är i en grupp, några stycken som har något gemensamt som skiljer sig från de andra i gruppen?
Jo, absolut. Eller lite av det där att man kommer hem på kvällen och man är kanske 12 år, då är det ju skönt att komma hem till föräldrarna.
Tror du att det är skönt att komma hem till en dysfunktionell familj då?
Nej, det är det ju för sig inte. Då är det mest om, så kanske man hittar anledning att inte komma hem.
Do you sometimes wish you had a different family? Although every family has its problems, in a healthy home, those problems can be overcome. But if there's a dysfunctional family dynamic, every new day brings a different set of challenges. To help you recognize the signs of a dysfunctional family dynamic, here are some of the most common ones. Number one, fear. Have you ever tried to hide something from your parents? Maybe a bad grade or a broken vase? Discipline is important, and sometimes parents may raise their voices. Sometimes when kids make mistakes, some consequences are needed. If a child breaks a vase, they'd have to clean the mess. If they get a bad grade, they'd have to spend extra time studying. These are not examples of extremely bad things, but some parents act like every little mistake is terrible. Like screaming at their children, taking away their things, forbidding them from seeing their friends, or even physically punishing them. When this happens, children learn to fear their parents, even for mundane things. So they feel like they need to do everything perfectly. Sometimes the fear is so great they may even run away from home because of fear of their parents' reaction. Number two, codependency. A codependent parent has an unhealthy preoccupation with their children that makes them excessively control their children's lives. They may feel like their happiness and stability depends on their children, or that their kids are responsible for their health and overall well-being. They may take care of their children even with things they should let their kids do in order to grow and learn, like cleaning their rooms even if they're teenagers. They consider their children their only friends and may rarely hang out with other adults. They may also use guilt-tripping and gaslighting to manipulate their kids into doing what they want them to do. This type of behavior can negatively impact their kids' personality and identity. Since children see their parents as role models, and learn about the world based on the behavior their parents exhibit, so they become dependent on their parents too, making the relationship unhealthy. Number 3, neglect. Neglect is another common sign that a family dynamic is not the healthiest. It's a type of abuse. Parents from dysfunctional families often fail to take care of their children as they should, such as washing their clothes or making sure their hair is clean and combed. They don't help their kids with homework and often don't even know if they go to school regularly. Sometimes they may not even notice if their kids have eaten. The neglect can negatively impact their children's mental health and physical health, which is dangerous for their development. Number 4, silence. In dysfunctional families, communication doesn't happen very often. Each family member might be closed off in their rooms, doing their own thing, and don't even open up to each other or ask for advice. They don't tell each other about their day or something they're excited about. Silent treatments can also happen as a way to handle conflict, and it can also be used as a punishment. This can be especially harmful if parents use the silent treatment as a form of discipline for their children. If someone tries to break that silence with honesty and openness, other members could react by humiliating them for stating their feelings, though the silence continues. And number 5, isolation. Finally, dysfunctional families tend to keep to each other and avoid letting anyone, including other family members, friends, or neighbors, into their lives. They keep their distance so that the secret of an unhealthy family dynamic stays hidden. Parents may tell their children that other people are bad and that they should avoid them, or make up lies about why nobody ever visits. This makes it hard to receive any help, since their problems are not visible to others. Is your family showing some of these signs? If so, it's important that you take care of yourself and seek help from a therapist to help you deal with everyday life. And keep in mind, you won't have to deal with that environment forever. There is light at the end of the tunnel. Until next time, friends, take care.
Där, jag tycker skolan kan vara rätt bra för vissa elever. Att om det är en elev som har en hemsk familj, liksom, då kan ju skolan vara lite av en räddning. De får vara några timmar liksom i fred och typ, det kan nästan bli som en oas. Därför tycker jag det är bra att skolan finns. Om inte annars så är det en tillflyktsort för de här med.
Det tror jag är ett stort värde med skolan, att ha sådär, ja, men att de får vara ett rum, vara där istället för att vara hela tiden med sin alkoholistpappa eller mamma.
Ja, och jag tror också att att skolan gör ju att man kanske uppskattar föräldrarna lite mer också, för att man är inte med sina föräldrar dygnet runt, så det är mindre chans att man tröttnar på sina föräldrar.
Har du hört någonting om att jag har hört att styvpappor som inte är ens riktiga biologiska pappa, jag har hört att det finns mycket mer så här, ja, men tendenser till våld, därför att typ de inte känner av att det inte är ens avkomma eller något sånt där. Känns lite creepy.
Ja, nej, det låter logiskt. Det låter jättelogiskt. Alltså.
Gör det?
Ja, det låter logiskt som tusan. Att så, när du har liksom fött ett barn, då vet du att du har ju den. Den är ju en del av dig. Alltså den har ju, ja, det är väl svårt att säga att det är 50%, men du ser ju ändå dig själv i det här barnet, och det gör du inte om du är styrfast. Alltså.
Det är som att eller när en man vill ha den här kvinnan typ, och så kommer det med någon bonusung.
Ja, bonus, ja. De kallar det bonus. Jag kan inte gärna kalla det bagage. Hon har med bagage.
Ja, vad vet man om den här som du har som elev? Han kanske har en sån, någon tokig farsa.
Ja, jo, men så är det säkert ofta, att de som är bråkiga i skolan. Det här är egentligen ingen ursäkt, och jag tycker inte att man, typ som i Bams, så att man ska tycka det är mest synd om de som mobbar, det håller inte jag med. Men i alla fall tror jag att många som är typ så här utåtagerande och käftiga och bråkiga i skolan, de har det tufft hemma. Men vad fasen, samtidigt de som hade suttit i koncentrationsläger, när de blev frisläppta, gick de inte ut och mördade och slog ner och våldtog och höll på. Så det där är ingen ursäkt att man har haft det hemskt. Liksom.
Menar du att det kan vara ett ilandsproblem eller?
Ja, eller jag menar att det är ingen ursäkt att man har haft det tufft, att man håller på att bete sig som ett as. För det är många som har haft det hemskt i livet som klarar av att bete sig. Så.
Jag har ju varit ensam barn.
Ja, just det. Det är intressant det där. Hur har det känts av någon gång?
Ja, många gånger har jag ju upplevt det som att, alltså, man saknar ju alltid det man inte har, så där. tänkte jag typ att fan vad nice det hade varit med syskon, tänkte jag när jag var yngre och sånt där. Och nu tänker jag typ att fan vad jobbigt det hade varit.
Nej, men det hade jag har ju en brorsa och vi har ju bråkat mycket, men vi har också haft såna här stunder när vi har gjort saker, typ spelat tennis, spelat tv-spel, spelat fotboll. Ofta är ju aktiviteter man har gjort med varandra som har varit det roliga liksom.
Ja, ni har väl gjort det.
Sen någon gång har han väl försvarat mig också typ
från mot Torbjörn.
Nej, ja, jo faktiskt, jo delvis.
Jag vet inte fan, alltså det är många, jag lyssnade på en podd igår med, jag vet inte om du vet vem Johan Petersson är eller Pettersson, han som en komiker, men han snackar ju om att han och hans brorsa nästan hade ihjäl varandra. Typ.
Åh jäklar, ja, jo.
Nej, kanske inte hade ihjäl varandra, men typ att de bråkade sig in i helvete, de väg, eller båda var 1,90 lång och typ det typ small i huset. Då.
Ja.
Ja. Och nu kommer jag göra den här lite lösare än en vanlig majonnäs, för det här ska ju bli som en såsdressing,
ja,
som ska då vara till potatisen. Så där. Svårare än så är det inte. Nu har jag gjort den lite lösare än, ja, vad man brukar göra, men det kommer bli jättebra. Jag ska ha lite.
Men du smakar ju inte. Du vet att det är bra.
Nej, men jag kommer att smaka och jag är inte klar än. Jag kommer, nej, att smaka. Okay. Ja, ja, nej, det måste man alltså. Så bra, ja, ingen som man bara kan köra på utan att, nej, smaka av. Det går inte. Crème fraîche. Två matskedar.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, men det är det.
Ja.
Nej,
men... ja. Jo, men ibland kan det vara så att det rinner över liksom, och man tappar liksom proportionen och så börjar man liksom ge sig på varandra som om nästan så att man skulle kunna gå in för. Men det har faktiskt hänt också. Inte så ofta, men det händer ju ibland att syskon har ihjäl varandra för att bråka så mycket.
Jag hörde ju förresten, på tal om det, hörde jag någonting. Det var någon som sa att om man vill utsätta sig för dödsvåld, då ska man dricka alkohol med sin familj typ. För det är typ då ofta folk, passera, ja, då, det är typ ofta då folk har ihjäl varandra på något sätt.
Nej, men det gäller väl inte alla familjer, men det kan väl gälla vissa av de där riktigt. Dysfunktionella familjen, så kan ju alkohol vara liksom den som får det att rinna över. Liksom.
Jag vet inte hur man ser sådär om någon har en dysfunktionell. Vad betyder dysfunktionell familj? Är det, eller vad betyder det?
Ja, men man kan ju en dysfunktionell arbetsplats och då blir ju inte saker och ting gjorda. Det blir ju kaos. De gör ju inte, och det är väl samma sak med familj, att det blir liksom kaos. Den familjen funkar inte. Folk kan, de kan inte sköta sina liv för det är så mycket bråk och konflikter. Och så kan det vara på en arbetsplats också.
Det kan väl kanske vara det. Det är ju... Men vi är väl liksom flockdjur och sådär, och det är väl, de knapparna är väl svåra att inte, eller att ta bort liksom sådär, med att man letar väl efter någon jävla tillhörighet och,
ja,
jag lägger upp. Just det, i Kina har de väl en sån här ettbarnspolitik eller något sånt där.
Ja, jag vet inte om de fortfarande har det, men de hade ju det ett tag för de blev så många.
De blev så många.
Ja, jag vet inte om det var helt förbjudet att skaffa mer än ett barn.
Kanske, kanske inte.
Ja.
Jag var en gång och jaga med, om du kommer ihåg den här Shaunia.
Ja.
Han, då var det såna här, då var det typ en svan som kom åkande, och då berättade han typ att när det har varit ett par, ett svanpar, och sen en försvinner typ, då blir den andra typ sjuk eller någonting och dör.
Det finns ju sådana exempel på äldre par, när någon dör så faller den andra ifrån rätt fort. Det kommer att vara så för min farbror. Han var ju sjuk ett tag. Och då, och hans fru var, tyckte jag var frisk. Jag kunde inte höra, jag hade inte hört någonting om att hon var sjuk överhuvudtaget. Hur dog han?
Alltså ganska snabbt efter henne eller?
Ja, han dog först och det var rätt väntat. Sen dog hon och ingen. Jag vet fortfarande inte var hon dog, och min farsa vet inte det heller, trots att det var hans, ja.
På tal om hus eller familj så här, jag tror hus stressar folk alltså. Eller boende stressar folk så här. Ja, men det här när man är med en familj, jag tror jag har en mer så här bohemisk syn på, ja, men familj och så där. Traditionella är typ att man ska bo under samma tak 24 timmar om dygnet och umgås 24 timmar om dygnet, men jag tror det stressar folk alltså.
Ja, det är ju det här med att flytta ihop, alltså det här med, säg nu att man inte har barn, kan man inte liksom ha och särbos?
Särbos, det kan man ju kanske vara. Henrik Dorsin, Han bor ju i en lägenhet då med sin familj. Men sen tror jag han har en övernattningslägenhet i samma, vad heter det nu? I samma liksom lägenhetshus då. Och brukar han, tror jag, sova i den ena. Och sen jobba i den andra. Nej, jag vet inte om det stämmer. Men så skulle jag vilja ha det, typ så att man har...
Ja, jag tycker också. Jag är också svårt att se. Jag skulle aldrig palla en trång lägenhet med ett par kiddos. Jag tror jag hade typ flippat.
Men jag tänker på mycket såna här... Ja, men drivna kvinnor liksom som är ja, men kanske lite mer aggressiva och sådär. Det kanske inte allt, alltså de kanske är ute, det kanske finns kvinnor som är ute och jobbar mycket och sånt där, typ affärskvinnor och sånt där, och då kanske det finns nya flexibla sätt att bo så här med familj, att man kanske inte umgås, man kanske inte ens bor i samma ort med sin släkt eller familj och sånt där. Jag har som en sån här bild. Jag tror vissa män så här bor, tänker att nu ska jag köpa ett stort hus och sen ska jag, alla ska vara i det här huset typ med mig hela tiden. Jag vet inte fan om det kanske stressar. Men varför tror du familjen är viktig då?
Men det är ju ens trygga, vi människor är flockdjur, det är ju liksom ens trygga hamn. Egentligen din plan, hur andra ser på att skulptera hur vi beter oss. Hon trodde han var galen och han gick in i den rollen. Hon satte kurs mot vattentornet men utan att rikta något vapen mot honom. Förmodligen hade hon insett, som han själv hade tvingats inse, att han var beroende av henne just det. Uthungrade i en avkrock i staden med både fiender och presumtiva fiender. Hennes säng som inte visste att han var på deras sida, nu fanns inte en tanke på att fly. Han skulle möjligen kunna försöka något senare när han var i ett bättre läge att kunna genomföra det. Men för ögonblicket var det bäst att spela med och berätta sanning. Eller åtminstone en version. Inte för att det fanns så mycket farligt att avslöja, då hans planer varit väldigt desperata och därtill vag. Jag skulle fly över fälten vid vattentornet och följa den uttorkade bäcken till den mindre vägen mot byarna utanför staden. Planen var att hitta en tom gård där mat hade lämnats kvar. Regeringen hade lovat oss ransoner till det stället vi skulle. Det var ytterligare en anledning till att jag följde med. Hur skulle de kunna föda alla överlevande? Frågade man. Jag har hört att stora förråd samlas in av regeringen från städerna som bombats sönder och övergivit. Stora skvadroner samlade ihop. Sagt om tidigare åren, då har man ju någon stabil bas liksom. Menar jag att man har en hyfsad familj, inte en dysfunktionell, men det är ju en stabila bas.
Hur fan gör man om man, jag tror familjen är extremt viktig, men hur fan gör man om man inte har familj? Så här, går man på SOS då eller?
Är du omhändertagen? Men de kan ju inte riktigt ersätta den här kärleken inom situationstecken. Det låter som en floskel. Den kan de ju inte riktigt ersätta.
Disciplin. Ja, han gillar ju öl som fan, den här Per-Erik, om du kommer ihåg han.
Ja, han som kom in i bastun.
Jag hade inte ens tänkt att surra om det här, men han hade nog gått åt pipan för han om han inte hade haft familjen liksom. Vad tror du hade hänt om han inte hade haft familj?
Nej, jag vet inte, det är svårt att spekulera i, men det hade nog inte gått så bra.
Men finns det någon folk utan familj idag egentligen? Alltså, känner du någon som inte har familj?
Bra fråga. Det skulle vara det en kille som har spelat Magic. Han är väl typ i 45-årsåldern. Jag tror inte han har en familj faktiskt.
Tror man kan få något trauma då inom från familjen eller?
Ja, visst, absolut. Det är klart att man kan. Jo, man kanske till och med blir så att man inte kan umgås med andra människor normalt. Kanske blir rädd. Jag tror många som är inte så här rädd för människor. De som har haft en hemsk uppväxt, vissa kan dyka i så här ensamvargar i sitt liv.
Jag har haft en ganska bra familj, så här. Det
ja.
Tycker jag ändå. Jag är ganska tacksam över det och så där. Sen vet jag inte om det. Sen försöker jag ha lite mer så där, ja, men dra in lite nya, vad ska man kalla det för? Nya normer och sånt där, lite grann att man kanske inte behöver göra exakt som förut och kanske kan käka lite grönsaker också ibland. Jag har väl ganska bra så där erfarenheter från familj, och när det blir för mycket så där flockgrejer bara för att, då kan jag, ja, men isolera mig lite mer så där. Men när det blir för mycket så där, ja, men rutiner liksom. Men hur tror du det kommer vara om det finns ju folk som har blivit farsor när de har varit alltså 75 plus. Andra sidan kanske du har undvikit såna här, ja, men du kanske har undvikit, och du kanske hittar en superkvinna när du har väntat.
Ja, here's to hope, som de säger. Here's to hope. Jajamän.
När värken har varit borta typ 3 dagar i sträck så här, då är det som att den, det tar lång tid innan värken kommer tillbaka. Jag vet inte fan, det är som att det är som en sån här allergi typ som, ja, eller vad man ska kalla det för.
Ja.
Men.
Hur mycket smärta känner kräftdjur och finns det skonsammare sätt att avliva dem på? Det är vad en forskargrupp i Göteborg håller på att undersöka. Eltherios Katsouras är doktorand vid Göteborgs universitet.
Vi äter mycket kraftdjur, och om de känner smärta, det är important så vi kan skydda dem från smärta.
Ja, vi människor äter mycket kräftdjur, räkor, krabbor och kräftor till exempel. Men av någon anledning så har det forskats förhållandevis lite på hur mycket smärta kräftdjuren känner om de till exempel utsätts för tryck, kemiska förändringar och temperaturer. Något som kan simulera fångst och avlivning. Eltherios Katsouras är doktorand vid projektet och han har testat om strandkrabbor känner smärta vid yttre tryck och om man utsätter krabborna för syra. Och visst känner de smärta.
De har båda smärta, och vi testade lite thermal, det vill säga andra temperatur, där också kan är lite smärta.
Ja, kanske inte helt oväntat så känner krabbor smärta om man utsätter dem för tryck, syra och höga temperaturer. Därför vill nu Eltherios Katsouras gå vidare med hur man kan avliva kräftdjuren på ett skonsammare sätt om man nu vill använda dem för konsumtion.
Vi har testat till nu elektricitetet, och det var jättesnabbt för kräftdjurna. Och också vi testade in is. Men det var inte så snabbt, så kanske de känner smärtan. Så jag tror det är inte det bästa metod.
Joakim Lindvall, Vetenskapsradion i P1.
Det blev intressant med utvecklingen med den där eleven som verkar lite tokig. Jag tror att när någonting har börjat dåligt brukar det bli bra senare, och tvärtom kanske. Om det nu inte blir typ nästa gång vi poddar så är det, ja, jag fick en, han hade med en pistol förra gången.
Han dog först, och det var rätt väntat. Sen dog hon och ingen. Jag vet fortfarande inte var hon dog, och min farsa vet inte det heller, trots att det var hans...
Klassiker. Ja.
Thank you.